Låt oss titta på några texter om tålamod också. Ordspråksboken 14:29. Ordspråksboken 14:29 så står det så här. Den som är tålmodig har gott förstånd. Den som är otålig går långt i dårskap. Vad betyder det att ha tålamod? Skulle ni definiera det som? Aha.
Ofta så brukar det vara att människor är tålmodiga och sen ett stund av att de har varit för länge tålmodiga så exploderar
de. Just det. Är det sant tålamod? Kanske inte helt. Men jag tittade upp definitionen i Webster's Dictionary. Står det så här. Definitionen av tålamod är att kunna hålla sig lugn och inte bli irriterad när man väntar lång tid eller när man har att göra med jobbiga människor.
That's now.
What?
I'm just joking.
Så att vara lugn och inte bli irriterad. En annan sak är att uthärda smärta och prövning lugnt eller utan att klaga. Att ha överseende under provokation eller påfrestning. Att stå fast trots motstånd, svårighet eller fara. Man kanske kan säga att en synonym till tålamod är uthållighet. Skulle ni hålla med om det? Perseverance. I Galaterbrevet 6:9 så står det om tålamod. De kan läsa den versen.
På det sättet att tålamod är det att man kan agera enligt vad man intellektuellt vet att det är bäst trots att ens känslor säger att man borde göra någonting annat.
Nu kommer vi lite in på självkontroll också kanske, men ja, de är nära kopplade, det är sant. Men det här tålamod, det har någonting med tid att göra också, eller hur? Det är inte bara att man kan styra sina begär, utan det handlar också om att man orkar hålla ut. Man är uthållig liksom, under en längre tid. Ja. Galaterbrevet 6:9, är det någon som har den?
Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi körda om vi inte ger upp.
Det här kanske säger oss någonting om tålamod. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ibland så kanske vi känner att vad finns det för mening att göra gott? Att kämpa på i de här sakerna. Vad tjänar vi på det? Det finns en skörd om vi inte ger upp. Om vi ger upp, då tappar vi den på ett sätt. Men om vi inte ger upp, om vi fortsätter det uthålliga, så kommer vi att kunna vinna seger. När vi börjar en ny vana så finns det en sak som är viktigare än din beslutsamhet idag. Och det är din beslutsamhet imorgon. Hur beslutsam är du imorgon? Är du uthållig? Jag har blivit inspirerad själv utav, om jag får skryta om Tony. Jag har blivit inspirerad utav hans uthållighet från han har börjat promenera till exempel, och han har varit uthållig i det, principfast, fortsatt att göra det, inte bara en vecka eller två veckor, utan ända sedan han började. I hur lång tid är det nu som du har gjort? Vad sa du?
Sedan oktober.
Ja, så det är många månader, nästan ett år snart, och det har blivit en vana på ett sätt. Och det är en del i alla sätt att forma vanor på, att vara ihärdig, uthållig i de här sakerna. Att vara beslutsam, inte bara idag, men också imorgon. Och fortsätta framåt. Och det är en av andens frukter. Vi kallas i Romarbrevet 12:12 att vara uthålliga i bönen. När vi ber om någonting så kanske vi ber om det och så får vi inte det vi har bett om, och så slutar vi be om det kanske. Men ibland så får vi inget för att vi inte är uthålliga i bönen. Elia, när han bad om att det skulle börja regna igen. Jag vet inte om ni känner till berättelsen. Men han fick be 7 gånger innan det började regna. Och han gav inte upp. Han sa, Gud har lovat att det ska börja regna så fort Israel har vänt sig från avgudarna. Och de hade precis vänt sig från avgudarna. Han gick upp på berget och han bad. Och så gick han och frågade tjänaren, ser du något tecken på regn? Han sa, det finns inget tecken på regn. Han fortsatte be. Och han sa, skickade igen honom. Finns det något tecken på regn? Och, nej, det är inget tecken på regn. Och han gjorde det här 7 gånger. Och sedan så såg han en liten... den här tjänaren såg ett litet moln som storleken på en mans hand var det. Och då sa Elia, nu är det bäst att springa för nu kommer det börja ösregna. Och då gjorde han det. Och det började ösregna också. Det hade inte regnat på 3 år. Och det här visar för mig, uthållighet i bön är viktigt. Som svar på Elias bön så kom det här regnet. Och vi kan också vara uthålliga. Daniel, han bad i 3 veckors tid innan änglarna lyckades att motverka de onda makterna. Hindra kungen i Persien från att hindra judarnas arbete. Så det är mycket vi kan lära oss ifrån det. Petrus, det är intressant att när Petrus var fängslad så står det att församlingen höll uthålligt. De var ihärdiga i bönen för Petrus. Och Petrus blev befriad. Ellen White säger, en ganska allvarlig kommentar, att om församlingen också hade gjort detsamma för Paulus när han satt i fängelse, så hade han blivit befriad också. En ganska skrämmande tanke. Han hade kunnat leva en längre tid där då. Men ja, det visar kraften i uthållighet i bön.
I got a question.
Yeah.
Okay. I have another perspective of this. The way I see it is that these guys were just impatient. That's why they prayed 6 more times instead of 1. How about that? Why didn't they have patience and trust that God's promise, ask and you shall receive? Why did they have to ask so many more times? Why weren't they just patient and wait for the time when he's going to give it?
Jag tror att det är en bra fråga. Varför vill Gud att vi ska be om och om igen då?
Jesus,
den var den. Men på något sätt så visar det kanske ens att man menar allvar med det.
Maybe the first prayer wasn't over. And the 7 times was just a big lengthy prayer? Probably not.
Vi kan be om samma sak många gånger. Jesus bad om att den här bägaren skulle gå från honom 3 gånger. Bad han om det. Och jag tror en annan sak i bönen är också att bönen förvandlar oss. Så det är inte bara att den påverkar Gud till att svara. Men den påverkar oss så att vi blir öppna för det svaret. Och vi blir redo att kunna ta emot det. För kanske är det någonting i vår karaktär som gör att Gud kan inte svara på den här bönen. Och då tror jag, om vi är uthålliga i bönen så kommer Gud att kunna visa det också för oss på ett annat sätt när vi ber, tänker jag. Ja.
Jag satt just och funderade på en sån sak, eller tänkte på en sån sak, nämligen. Jag har bett för Tony sedan 2008 att han ska komma tillbaka till en aktiv kristen. Nu har jag fått svar.
Amen.
Jag menar, ja, man kan be länge.
Mm.
Oh ja.
Och det är också there's stuff going on behind the scenes,
yeah.
which like needs our prayers that gives God the ability to act.
How can you just act alone?
Det är ungefär som att du har Gud respekterar människors fria vilja. Så om en människa har valt att gå bort ifrån Gud och lever på ett sätt som inte ärar honom, så har egentligen inte Gud någon rätt att hjälpa honom. Visst, han har rätt att han kan göra det, men den här personen har valt bort honom och Gud måste respektera det, eller han vill respektera det.
Tony kan bringa himself to Jesus and her prayers can have some kind of effect on the environment.
Exakt. Alltså precis, för då om någon ber för den här personen, så måste Gud respektera den personens fria vilja också. Och då kan han agera på ett sätt som han med en större frihet som han kanske inte kunde göra tidigare. För Satan skulle säga, nej, den här personen har valt mig, så du får inte påverka de här sakerna.
Yeah, so what are these prayers good for? Like if I pray that there won't be any more terrorist attacks, you can't do that. Those terrorists have free will.
Ja, men Gud kan hindra dem på olika sätt. De kan få en hjärtattack innan de gör den här terroristattacken. Eller hur?
Can they do the same to me? Doesn't that affect their free will? What about their free will with Satan and all that?
Ja, det är en djup fråga. Jag vet inte om vi kan förstå allting, men...
Det är ett demokratiskt beslut.
Ja, alltså... Om jag ber så måste ju Gud respektera min fria vilja för det också. Så jag tror att ju fler personer som ber på något sätt, så blir det en röst för att Gud ska kunna arbeta. Ja.
That's complicated.
Ja, det är det. Hur ska vi få mer tålamod? Sista versen, Romarbrevet 5:3. Romarbrevet 5:3, det ligger mycket i det där. Min mor bad.
Asking you shall receive. Can I get it now, please?
Min mor brukade be så.
So not now.
Oh
yeah, right. I get it now.
Min mor brukade be just den bönen när hon försökte uppfostra oss. Att Gud, vi var tre stycken väldigt snälla pojkar. ibland i alla fall. Men ibland så gick vi henne på nerverna. Och hon ville ha tålamod med oss, visa vänlighet, inte skrika åt oss eller någonting sådant. Men hon bad till Gud, Gud ge mig tålamod men skynda på. Och vad hände? Ja, faktum är att det blev värre med oss. Vi blev ännu mer odrägliga. Och Romarbrevet 5:3 visar varför, tror jag. Det står så här. Men inte bara det. Vi glädjer oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger... Vadå? Kan ni gissa? Lidandet ger tålamod. Så, om vi vill ha tålamod så ska vi be om lidande. Nej, det ska vi inte göra. Men faktum är att lidandet utvecklar tålamod. Det är, jag vill läsa, Ellen White säger så här i Hälsa för hela människan. Så länge vi är här i världen kommer vi att möta negativa inflytanden. Vi kommer att möta irritationsmoment som prövar vårt tålamod. Men det är genom att möta sådant i en rätt anda som de kristna dygderna utvecklas. Och då kan vi vara tålmodiga och vänliga och ha överseende och vara glada mitt ibland retlighet och irritation. Tänk! Vilket vittnesbörd för Kristus en sådan karaktär är. När vi är irriterade och frustrerade, när personer inte gör som vi säger och vi känner att nu förtjänar de en smäll i ansiktet. Eller vad det nu än kan vara, en stor utskällning. Tänk att kunna behålla lugnet där och då. Det är vad tålamod innebär, och det är ett av de kraftfullaste argumenten för kristendomen. När en person kan ha det tålamodet. Och det är så som vi utvecklas. Ju fler gånger vi inte ger efter för den där irritationen, ju starkare blir vårt tålamod. Ju mer kan vi klara av nästa gång. Så när vi känner att nej, det här är alldeles för stort, jag klarar inte av det. Be till Gud, säg, det finns en utväg ur det här, hjälp mig igenom det. Ge mig kraft att klara av det. Och han kommer att göra det, han kommer att utveckla vårt tålamod.
Någon sak som störde mig eller sårade mig eller irriterade väldigt mycket. Och så en gång så jag tänkte att jag ska testa en sak, ska be. Jag gör det åt Gud, det här problemet. Och det tog kanske fem minuter, lite mer, inte så mycket i alla fall. Så jag tänkte, no, det hände ingenting, men efter en tid tänkte jag, har det inte mer.
Wow.
Och andra liknande situationen. Kanske jag måste be två gånger mer eller en gång till. Den saken slutade irritera mig.
Wow. Det är nog kraftfullt. Jag var i en situation som jag minns. Så hade det varit någon som hade sagt något elakt emot mig. Och jag kände att nu måste jag säga till att den här personen har gjort fel emot mig. Och jag måste säga, ja, försvara mig själv. Men jag gick ut och så kom den en tanke till mig, och det var faktiskt en bibeltext från 1 Petrus 5, 6. Det står, ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Jag tänkte, nej men, det här kan jag inte göra. Jag kan inte, tänk om Gud inte upprättar mig. Tänk om det bara låter, han låter det gå så här. Och jag brottades med Gud. Jag säger, jag har ju rätt att vara arg. Jag har rätt att vara upprörd nu. Det här var verkligen ett fel. Och sen så frågade Gud liksom, men litar du på mig? Litar du på det här löftet? Och till slut så sa jag okej, okay, efter en lång kamp. Okej, okay, Gud, jag litar på dig. Och då fick jag den här friden som du pratade om också. Den bara försvann. Jag kände mig inte längre den här ilskan över situationen. Och jag kunde faktiskt vara glad. Jag kunde se den här personen också i ögonen efter det. Men när jag kom tillbaka ifrån det där så kom den här personen fram till mig och sa, vet du Jonathan, det där som jag sa till dig, det var inte rätt, förlåt mig för det. Jag tänkte, wow. Gud upprättade mig i sin tid. Men om jag hade tagit saken i egna händer, då hade det nog blivit jobbigt. Så om vi har tålamod och litar på att Gud kommer att upprätta oss i sin tid, så tror jag att han kommer att göra det.